Bara att Gud bekräftar någonting som människan har åstadkommit själv. Utan Gud gör den människan ännu hårdare och ännu likgiltigare mot Guds ord. Så att människan inte ska kunna undkomma Guds straff med att omvända sig. Och här utmålas, då vi talar om förhärdelsen, utmålas en bild av Gud som kanske är ovan för oss. Därför vi blir ofta varnade för att vi ska vara redo för den dag vi dör. Och vi vet ju inte när vi ska dö, så därför måste vi alltid vara redo. För det då, när vi dör, då finns det ingen återvändo. Eller vi ska vara redo för den yttersta dagen. Och den yttersta dagen kan komma när som helst. Men förhärdelsen, den visar, då Bibeln talar om förhärdelsen som en Guds dom, så utmålar den Gud på det sättet att han fångar en trotsig människa. En människa som upprepade gånger har trotsat Gud och slutit sina öron och stängt sitt hjärta för Gud. Han fångar en sån trotsig människa. Och så för han den människan allt snabbare och snabbare, ungefär som man, om man har lite bråttom, så får man ett barn i ryggen och så får det gå och börja springa alldeles för fort. Han fångar den människan och för människan bort från Kristus i allt snabbare takt mot straffet som kommer och krossar. Så att då Gud förhärdar, då är nådens tid över. Då har han fångat den människan och ger henne ingen chans till omvändelse, utan skyndar på henne så att hon i all snabbare takt närmar sig undergången. Och det här ordet förhärda, eller förhärda, det är ett bildligt uttryck. Och vi ska först studera lite grann vad det kan innebära. I gamla testamentet så använde man flera ord för den här saken, och alla orden har betydelsen att göra någonting hårt. Och i det här fallet då att hjärtat görs hårt. Och i nya testamentet så använde man, förutom de orden, också ett ord som vi i våra svenska bibelöversättningar översätter förstocka. Men det är billiga uttryck som är hämtat från naturen och från andra håll om ett andligt tillstånd. Så då vi talar om förhärdelsen, då ska ni tänka på saker som blir hårda. Och i och med att de blir hårda, så slutar de fungera och slutar ge respons. Tänk på en pålande vattenbäck. Vattnet glimma och gnistra. Det kommer ljud, det är rörelse. Och så kommer kylan. Alltihop fryser till den här pålande vattenbäcken. Sticker ni ner handen i den, så anpassar den sig efter handen och det pålar kring mjukt och fint och skönt. Men så kommer kylan och det fryser till is. Rörelsen upphör, ljudet upphör, och sticker ni ner handen så slår ni er. Det anpassar sig inte längre efter nya förhållandet, utan det är hårt. Ni kan tänka på en fruktansvärd sjukdom som är fruktansvärd för dem som drabbas av det, som är Parkinsons sjukdom. Och då blir människan fången i sin egen kropp. Kroppen slutar ge respons på ens vilja. Armar och ben rör sig inte längre fastän man vill att de ska röra sig. När man går fram mot en stol så vet man att man vill gå dit. Man har tänkt sätta sig där och det krävs bara några steg. Men kroppen svarar inte. Den har blivit styr. Den har blivit, den ger ingen respons och det blir bara några små korta snavande steg och så ramlar. Man vill sträcka ut handen men man kan inte därför att kroppen ger ingen respons längre. Vi kan tänka på Bärstedet. Man jämfört med en normal böjlig rygg så blir det här det en, någonting som blir successivt styvare och styvare och hårdare så att rörelsen försvinner. Vad ska vi se mer för bilder för det här? Vi kan ta en bild som faktiskt ligger lite grann i bakgrunden av ett av de nytestamentliga orden för förhärdelsen eller förstockelsen och det är fossil. Jag har sett bilder på fossil från Sydpolen. Där har tydligen någon gång funnits en djungel. För det finns växter, ormbunkar inne i stenen. En gång så hade här varit en växt som har tillgodogjort sig regnet. Solen har lyst och växten har grönska. Vinden har blåst och den har vajat i vinden. Nu finns bara avtrycket eller växten fossilerad i sten. Spelar ingen roll hur mycket solen lyser. Spelar ingen roll hur mycket vattnet strilar ner eller hur mycket vinden blåser. Ingen respons. Där är det bara hårt, orörligt, opåverkat. Det går inte att påverka den mer. Eller tänk på förstockelsen. Någonstans i bakgrunden så finns det ett grekiskt ord som har att göra med de här fossilerade träden. Jag har sett ett tvärsnitt av en sån här förstenad trädstam där man kan se precis årsringarna. Men det finns ingenting kvar av träds formbarhet. Det finns ingenting kvar av träds elasticitet. Utan trästrukturen har ersatts av kiselföreningar av sten. Det är ingen elasticitet där längre. Det är ingen formbarhet där längre. Utan det är opåverkat. Det är hårt. Det ger ingen respons. Alla sådana här uttryck och bilder ska ni tänka på då vi talar om förhärdelsen. Och det är sådana billiga uttryck som Bibeln använder. Men nu är frågan. Då Bibeln säger att en människa gör sitt hjärta hårt. Eller förhärdar sitt hjärta. Vad menas med det? Menas det att hjärtmuskeln börjar bli styv och hård så att den inte längre pumpar blod? Tror ni att det är frågan om? Nej, det är ett billigt uttryck. Och ni ska förstå upp de här två bibelställena. Ni ser Johannes 12 och 40 och så Romarbrevet 11, 7-9. Och läs de bibelställena noga, för det finns en förklaring och en definition där. Och sen svarar ni på frågan, vad innebär det att en människa gör sitt hjärta hårt eller blir förstockad? Noen som har et bra svar? Elias, hva du hittet der? Johannes 12, 40. Ser ni? Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan. Sen säger han samma sak igen, bara med andra ord. Så att de inte ser med ögonen. Och varför nå? Så att de inte ser med ögonen motsvarar han har förblindat deras ögon. Så att de inte ser med ögonen. Han har förstockat deras hjärtan så att det inte var. Så att de inte förstår med sina hjärtan. Så att förstocka deras hjärtan är detsamma som att inte förstå med sitt hjärta. Det har med människans sinne att göra. Man förstår inte längre Guds ord. Nästa bibelställe, Romarbrevet 11. Vad följer du av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet, Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser, öron som inte hör. Och detta till ända, detta ända till denna dag. Vad innebär det att de har blivit förstockade? De har fått en likgiltighetens ande. Så att förstocka förhärda, det handlar inte om att hjärtmuskeln blir hård, utan det handlar om att sinnet blir hårt, så att man inte förstår Guds ord, och så att man är likgiltig, man har ett likgiltigt sinne inför Gud och Guds gärningar och Guds ord. Och vi ska studera tre typer av förhärdelse som beskrivs i Bibeln, om vi hinner. Och dels ska vi studera självförhärdelsen. Och det är den förhärdelseprocess som människan själv åstadkommer och som är oundviklig. Den hör till ett liv i otro. Så ska vi sen studera en annan typ av förhärdelse som är Guds förhärdelsedom över de otroende människor som först förhärdat sig själva. Alltså över hedningar som förhärdat sig själva. Och så den tredje typen som Bibeln berättar om, och det är Guds förhärdelsedom över sitt folk Israel när de vänder sig bort från Kristus och vänder sina sinnen till den otroende världen. Och vi ska börja med den första typen av förhärdelse. Och då kan vi direkt konstatera att det är livsfarligt att vara en otroende människa. En människa är av naturen syndare. En syndare inför Gud. Och det innebär att människan har ett fientligt sinne mot Gud och att hon är slav under synden. Ska vi läsa de bibelställena? Romarbrevet 8 och 7. Kallet, vill du läsa det?
Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag och det kan inte heller. Och det kan inte heller.
Mm.
Det kan inte.
Så den Köttets sinne, människan som hon är i sig själv, det hennes sinne är fiendskap mot Gud. Hon underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Nästa bibelställe, Romarbrevet 6, 16-17. Rickard, vill du läsa?
Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud har sagt, ni var syndens slavar, men honom gett att bli lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade.
Den människa som syndar, varför syndar hon? Jo, därför att hon är slav under synden. Och så ska vi läsa en sammanfattning av syndafördärvet i första Mosebok 6 och 5. Som talar om människans sinne. Miriam, vill du läsa det där?
Att Herre sa att människorna önskar att svåra kvinnor och deras hjärtan alla sköter avsättes och lyfter allt igenom.
Ja, ni har en del exklusiva termer där. Och en exklusiv term där utesluter ju allting annat. Så de säger alla, ständigt, allt igenom, så utesluter det alla andra möjligheter, utan människans sinne var sån hela tiden i sin strävan och inriktning ond inför Gud. När Gud såg på människorna var det så, när de såg på varandra och när vi ser på varandra, så kan vi se att det finns onda och goda, det finns trevliga och det finns otrevliga, men alla människor inför Gud och inför Guds standard, så är det så att alla avsikter ständigt allt igenom är onda. Och så finns det ett bibelställe till som säger att människan av naturen är oförmögen att förstå Guds ord. Första Korintierbrevet 2:14. Alvar, vill du läsa det?
En oanlig människa tar inte emot det som firar Guds ande, en åskap för att man kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas för att anvisa.
Hon tar inte emot Guds ord och kan inte förstå det. Så ni ser, redan i utgångspunkten så har vi mycket hos människan som man kan säga är förstockelse. Kan det bli värre då? Jo, det kan det. Därför att Bibeln beskriver att en människa som är född i synd, som har ett fientligt sinne mot Gud, som är slav under synden och som inte förstår Guds ord. När man bara lever och agerar precis sån som man är, så går man mot ett successivt ökat mörker och förhärdelse. Så en människa behöver inte göra någonting särskilt för att förhärda sig. Det tillhör automatiskt ett liv i otro att man lever i synd, man lever i enlighet med sitt sinne som är fiendskap mot Gud. Man kommer varje dag att upprepa synd. Synden blir ett befäst handlingsmönster. Synden är aldrig statisk i en människas liv, utan utvecklas. Så att det blir ett befäst handlingsmönster att trotsa Gud och att leva i synd. Och ett liv i otro innebär att mörkret, det andliga mörkret som redan från början var nattsvart, det tilltar. Vi ska slå upp Romarbrevet 1 och 21. Vi kan läsa för att få sammanhanget, för vi ska återgå till det här sen. Läs 21-25. Linnea, kan du läsa hela det stycket? Härlighet.
Ja, härlighet. Och till det att det är en människor att få där utgåsade djur och tärdjur. Därför gick den mot djuren så att det följde sina egna här och sitt eget alldeles strax med osukt och medrade sina kroppar. Det fick ut ett sanning längre så sig för att vi ska tjäna till skapade i fälsenskapen.
Så självförhärdelsen är en oundviklig del av människans liv i otro och synd. Som hon är i sig själv så kan människan bara vandra en väg, och den är bort från Gud, som innebär att mörkret, som redan från början är mörkt, allt mer sänker sig över henne. Hon förstår mindre och mindre. Hon blir hårdare och hårdare. Mindre och mindre respons gentemot Gud. Ända till dess Guds straff kommer. Och Guds straff kan komma i formen av att Gud avslutar den människans liv. Och då är nådens tid slut. Då finns det ingen återvändo. Då kommer straffet. Men Guds straff kan också komma i form av en förhärdelsedom. Att den människa som förhärdat sig själv blir förhärdad av Gud. Gud utlämnar henne till hennes hårdhet för att vandra sin egen väg tills undergången kommer. Och då finns det heller ingen räddning. Eftersom vi har slagit upp här Romarbrevet 1 så ska vi läsa vers 20 också. Andreas, vill du läsa vers 20? Ja, vi kan ta tyska då. Förstå.
In Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben.
Jag fattar att det är precis likadant i era biblar, att det här konstiga står här, att det osynliga ses. Alla människor ha någon form av kunskap om att det finns ändå en Gud. Att han är allsmäktig, han är skapare av allting. Och han har en enorm makt. Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur kan ses i skapelsen. Då alla människor ändå har en sån kunskap om Gud, kan inte det skydda dem från förhärdelsen? Kan det inte skydda dem så att de inte vandrar den där vägen och i allt större och större mörker? Nej, det står här att det enda som den kunskapen ger dem är vetskapen om att de är utan ursäkt när de syndar mot Gud. I Romarbrevet 2 och 12 så talas det om att alla människor också har ett samvete. Man har någon form av uppfattning om vad som är Guds vilja. Och samvetet anklagar eller försvarar en människa. Och då är frågan, eftersom människan har ett samvete, kan inte, om hon tar vara på det samvetet, kan inte det skydda en människa från förhärdelsen, att hon blir mer och mer likgiltig och hård gentemot Gud? Svaret är nej, kan inte det. Det enda samvetet visar är att människan är utan ursäkt när hon syndar mot Gud. Och att Guds dom är rättvis. För det är människan som har syndat. Romarbrevet 1 och 2. Romarbrevet 1 talar om hedningar som vandrar bort från Gud. Sina egna vägar. Tills Gud utlämnar dem att vandra i mörker. Romarbrevet 2 talar om människor som inte syndar på samma sätt som dem. Det talar om judar som hade Guds lag. Men också de vandrar sina egna vägar. Så det här visar att individer och grupper av människor, det finns stor skillnad mellan olika individer och olika grupper av människor. Men oavsett de yttre skillnaderna så är det fråga om samma läge. En människa och en grupp människor utvecklar sitt individuella sätt att trotsa Gud på. Och gå allt längre och längre i det trotset. Och vi ser sen i Romarbrevet 3 och 10 att Paulus sammanfatta båda de här grupperna människor. Både de som är hedningar som lever i avgudadyrkan och grova yttre synder som homosexualitet och så vidare. Och judar som till det yttre sett är hederliga. Men de är självrättfärdiga och avvisar och trotsar Guds nåd på sitt sätt. Han sammanfattar allihop som fångar under syndens välde. I Romarbrevet 3 och 10 framåt. Och nu ska ni få diskutera de här två påståendena. Vad säger ni om det här påståendet? En människa ska passa på att njuta av livet medan hon är ung. Och leva som alla andra. Att gå i kyrkan och läsa Bibeln, det hör ålderdomen till. Vad säger ni om ett sådant påstående? Någon? Till, vad säger du? Ja, det beror hur vad man menar med att njuta av livet och passa på att ha roligt. Det behöver ju inte innebära synd. Men att en människa leve i synd och otro och på något sätt uppskjuter sin omvändelse och tänker att leva som kristen, det ser så tråkigt ut, det kan jag göra när jag ändå inte kan ha något annat kul och då jag är gammal. Gör nog ett väldigt stort misstag. Så vad man glömmer bort då, det är att genom livet så kommer man att utvecklas, och man kommer också att utvecklas andligt sett. Och när det är fråga om en som är fientlig mot Gud och slav under synden och i mörker, då det utvecklas, så kommer det under livet att utvecklas så att man blir allt mer hård och likgiltig inför Gud. Så att när man väl kommer upp och blir gammal, så är hjärtat så hårt och likgiltigt så att man har slutat ge någon respons på Guds ord och kallelse. Man har blivit ett fossil, gammalt fossil. Tänk på den där ormbunken i stenen. Hur än mycket solen lyser, regnet vattnar, vinden blåser, så blir det ingen respons, ingen rörelse. Man är likgiltig mot Guds ord. Och då är man utan räddning, utom räddning. Vad säger ni om det andra påståendet? Det är lättare att evangelisera bland ungdomar än bland gamla. Verkar vettigt, va? Vet ni vad en accelerator är? Vad är en grafikaccelerator? Vad gör den? Snabba svar så vi kommer vidare. Ja, jag är jäktad. Ja, alltså den skickar på signalerna till bildskärmen så att inte bilderna hackar, utan det blir bra flyt på bilderna där. Vad kan ni tänka er någonting, om ni tänker er förhärdelsen som en långsam process att människan blir allt mer hård och likgiltig gentemot Gud? Eller jag ska ta kurvan neråt, för det här är någonting negativt. Finns det någonting som kan accelerera en sån process, så att snabba på det, så att människan på väldigt snabbt blir väldigt hård och likgiltig och totalt oberörd? Jo, det är Guds ord och Guds väldiga gärningar. När en människa avvisar det, då fungerar det som en accelerator som gör henne snabbt mycket hårdare. I Romarbrevet 1, som Linnea läste här, så talas det om människor som mörkret sänktes över deras hjärtan. Gud utlämnade dem åt deras hårda sinnen. Det är någonting som sker inne här i hjärtat, i sinnet. Det yttre, vad var det för någonting? Det som andra kunde se. Den yttre sidan av det här mörkret och den här förhärdelsen. Vad var det som människor kunde se? Linnea, vad var den yttre sidan som människor kunde se? Alltså deras gärningar och hur de gjorde och så.
Omoral.
Bra. Ett omoraliskt liv. Pervert på något sätt. Det behöver inte då yttra sig i grova synder. För vi ser i Romarbrevet 2 att även det perversa, att man avvisar Guds nåd för att upprätthålla sin egen självrättfärdighet, är en sån omoral eller någonting pervert som är mot Guds vilja. Men det, nu ska vi tala om den här andra delen av förhärdelsen, då Guds dom kommer över en människa som först förhärdat sig själv. Och då ska vi se på vad Gud gjorde med farao. Och för att se att här sker ingen orätt här. Han förhärdar den som först har förhärdat sig själv. Så ska vi ta och se vad farao var för en tuffing. Vilka tecken på ett omoraliskt liv hos Farao finner ni i andra Mosebok 1:8-22? Nej, andra Mosebok 1:8-22. Ska jag läsa högt? Så kan ni bara lägga märke till det och så då säger ni så fort ni hittar något. En ny kung trädde fram i Egypten som inte kände till Josef. Han sa till sitt folk: se, Israels folk har blivit allt för stort och mäktigt för oss. Vi ska därför gå klokt till väga med dem, annars kanske det förökar sig ännu mer. Om det blir krig kan det gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sen ge sig av från landet. Han satte därför arbetsfogar över dem och plågade dem med slavarbete. De byggde förrådsstäderna Piton och Ramses åt Farao. Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de sig så att man hyste fruktan för Israels barn. Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar. De gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete med murbruk och tegel och med arbete på fälten, med all slags arbeten som de tvingade dem att utföra. Kungen i Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Sifra och den andra Pua, och han sa: se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när ni förlöser dem. Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sa till dem: varför har ni gjort på detta sätt och låtit barnen leva? Barnmorskorna sa till Farao: hebreiska kvinnor är inte som egyptiska, de är livskraftiga. Och innan barnmorskan kommer till dem så har de fött. Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud välsignade han deras hus. Och befallde Farao och allt sitt folk: alla nyfödda pojkar ska ni kasta i Nilen, men alla flickor ska ni låta leva. Vad säger ni om det här? En klok och vis, gudfruktig, förstående regent. Stämmer det? Kom igen. Elias. Stämmer inte. Det här är en regent han är paranoid. Han ser paranoid. Det är då man misstänker saker och ser faror där det inte finns någonting. Man misstänker att någon är illvillig mot en fastän det inte finns någon grund för en sån misstanke. Och han misstänkte att Israels folk, de var en fara. Det var ett hot. Fastän det inte fanns någon grund för någon sån misstanke. Jo, det fanns en sak som kunde leda till ett uppror. Det fanns en sak som gjorde att Israels folk var en fara och kunde vända sig mot Farao. Men det var Faraos eget tyranni. Så han såg inte att den enda fara som fanns där, Det var det han själv åstadkom med sitt förtryck och sitt tyranni. Han kunde direkt ta bort faran genom att sluta med sitt tyranni. Men det är omöjligt för honom. Han är hård. Och det här är yttre tecknen på hans hårdhet. Han plågar folket på allt sätt. Han tar till också väldigt extraordinära åtgärder. Han dödar en massa oskyldiga människor. För att upprätthålla ett tyranni. För att skydda sig mot en fara som inte finns där. Vad säger det oss om faraos inre andliga tillstånd? Marcus, vad säger du? Han var hård. Han var förhärdad. Och det här man kunde se, det var de yttre tecknen på förhärdelsen. Omoral i livet. Nu ska vi ta rast.